Nattjouren vid Malmska sjukhusets stängning hotas. Bäddplatserna i Vasa räcker inte till. Lojo BB stänger och svenskspråkiga äldre köar länge för vårdplatser i Åboland. Allt det här läser jag bland rubrikerna under bara den här hösten på svenska.yle.fi. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi tala om vården. Men flytta fokus från problemen till lösningarna och fråga oss, vad gör regeringen för att lösa vårdkrisen? Och vad säger experterna? Ja, den senaste tiden, eller egentligen sen sommaren, eller egentligen flera år, har ett av de hetaste ämnena inom inhemsk politik varit frågan om vården. Och problemet, när det är bekant, pengarna är slut, men vi finländare behöver fortfarande vård.
Oikeasti me teemme joka suunnalla töitä, että me saamme ne suomalaisten palvelut turvattua.
Till Svenska Folkpartiet i regeringen ställer vi frågan. Inser ni inte att nedskärningar i vården försvagar även rätten till vård på svenska?
Kan ni intyga hit till alla västnylänningar som tittar på TV? Kommer Socialdemokraterna att rösta för bevarande av Lojo BB?
Sen ett par år tillbaka är det ju som känt välfärdsområdena som har hand om vården i vårt land. Men det är fortfarande regeringen som i sista hand ändå har hand om pengarna till välfärdsområdena och också om vårdfrågorna. Sofia Kajander, du är politikreporter här på Svenska Yle, specialiserad på just vårdpolitik. Hur ser Petteri Orpos regerings prioriteringar ut? Prioriteras vården alls?
Man kan ju för det första säga att den här regeringens prioritet nummer ett är ju ekonomin, att få ekonomin i skick. Mm. Och allt annat kommer efter det. Om man tittar på vårdbudgeten som förstås blev klar, eller förslaget gavs i augusti och den debatteras hela hösten i riksdagen, så välfärdsområdena får ju mer pengar varje år. Mm. Nästa år får områdena 2,2 miljarder mer än förra året. Så att vårdbudgeten, den bara liksom sväller varje år. Just nu är den 30% av hela statsbudgeten, vilket är en ganska stor summa. Mm. Så det här sker samtidigt som regeringen också har tajta sparmål och också gör de facto nedskärningar just i vården. Du har säkert hört om vårdgarantin som slopas eller luckras upp, personaldimensioneringen, klientavgifter höjs och så vidare. Så att det här sker samtidigt och... Du har också kanske hört om ett uttryck om att man vill bromsa in kostnadsökningen. Det vill säga vårdutgifterna får växa, men man försöker att de ska växa mindre än de annars skulle göra.
Precis.
Så här är många saker som sker samtidigt. Man sparar, man gör nedskärningar och samtidigt så blir vårdutgifterna hela tiden också större.
Vänta nu, hela den här regeringens på något sätt gemensamma grund är att 9 miljarder euro i statsbudgeten måste balanseras. Då känns 2,2 miljarder euro i mera pengar åt vården som ganska mycket pengar. Vad betyder det här för regeringens sparplaner?
Ja, och det här är ju något som finns med i beräkningarna, så det påverkar inte den här 9 miljarder. Men däremot så har man ju ändå sparmål för vården samtidigt som och vårdområdena har alltså hittills inte riktigt klarat av att spara så mycket, för att det är ny verksamhet, nya strukturer. Det går jättemycket pengar till att bara ställa om till den här nya strukturen och så vidare. Sen har vi också lönerna. Det fanns en löneuppgörelse som höjer vårdarnas löner. Det kommer att påverka ekonomin och så vidare. Så att det finns liksom... Allt kostar mer, men man försöker samtidigt ändå liksom strama åt. Finansminister Riikka Purra har ju inte dolt sin frustration precis. Hon har kallat vården för en djävulsk byggarbetsplats och en utgiftsautomat. Så att hon gillar kanske inte riktigt den här reformen som vi har gått in för, eller den här strukturen som just nu finns med välfärdsområden. Och det här regeringens centrala mål. Ett jättecentralt mål är ju att få ekonomin i skick och till exempel få ner det här budgetunderskottet tills slutet av regeringsperioden. Och det här ser nu, hon sa själv, Riikka Purra, att det här kommer nog troligen inte att hända. Och den stora orsaken är vården och vårdutgifterna som inte minskar i den takt som planerat.
Mm. Välfärdsområdena får ju fortfarande sin finansiering från staten, de har inte rätt att själva uppbära skatt. Det är en lång diskussion om det också, men att just nu i alla fall så får de sina pengar från staten, vilket betyder att i princip kan de säkert stänga kranen och så slutar det komma pengar. Vad händer om välfärdsområdena inte klarar av att spara i den utsträckning som de behöver?
Nå, i allra värsta fall så kan ju vissa välfärdsområden sluta finnas till. Alltså de kanske, sådär som med kommunerna, att det fanns sammanslagningar, så kan samma sak ske för välfärdsområdena. Det här är ju liksom en sista utväg. Mm. Men om vi då tar från början, så regeringens krav är ju att områdena ska bli av med sina budgetunderskott till 2026. Alltså ganska snart. Områdena har sagt, det här fixar vi inte. Det här är ett jättehårt krav. Kan vi få tilläggstid? Mm. Och regeringen har gång på gång sagt nej. Det får ni inte, och det ser den faktiskt ut att hålla. Och härom hösten fick vi också veta att sex områden nu är liksom under extra kontroll eller övervakning av staten. Till exempel Östra Nyland finns där, Vanda-Tjärvo. Så att staten liksom tajtar till greppet om de här områdena, och det kan på sikt leda till att de hamnar i ett sånt här utvärderingsförfarande, det är det där skrämmande ordet, som varav en utgång är att man kan då gå samman med något annat område. Jag kan också nämna om Vanda-Tjärvo att det var det första område som bad om tilläggsfinansiering, vilket man kan göra enligt de här vårdlagarna, och fick ett nej. Och det här kan man ju då lite se som ett sorts prejudikat, att det sitter väldigt hårt åt att överhuvudtaget få något extra pengar.
Men vad gör regeringen då för att fixa vårdkrisen och röja de här långa vårdköerna? Nå, bland annat sätter man statliga medel på att höja FPA-ersättningarna du kan få om du väljer att gå till den privata hälsovården istället för den kommunala. Ersättningarna höjts från 8 euro till 30 euro. Det här har kanske ändå inte gått riktigt så som regeringen ville. Antalet besök till den privata hälsovården har inte ökat i så snabb takt som regeringen hade hoppats på. Och dessutom har den privata hälsovården, eller i alla fall de tre stora privata hälsovårdsföretagen i Finland, höjt sina avgifter i samma takt som FPA-stöden höjdes. Så det blev inte riktigt till någonting. Regeringen hade dessutom ett förslag på att ytterligare höja ersättningen från 30 till 50 euro, men det backar man nu då på, och istället föreslås ännu en ny valfrihetsmodell. Sofia, vad handlar den här modellen om?
Minister Sanni Grahn-Laasonen har då pratat om en sorts valfrihetsmodell. Ett begrepp som du kanske kommer ihåg från Sipilä-regeringen senast, där med valfrihet. Samlingspartiet tycker om valfrihet. Då för över 65-åringar som skulle kunna få välja att gå man offentligt eller går man privat till den här allmänläkaren för att få den här första kontakten med vården, så att vårdköerna förkortas. Och för ett lägre pris då, att det skulle inte kosta något mer att gå till den här privata. Sen bestämde man också att man satsar på Kela-ersättningar för just fertilitetsvård till exempel, en sak som förra regeringen tog bort.
Just det.
Och det här är ju en modell som vi inte ännu har sett att hur kommer den att utfalla i praktiken, men det återstår att se.
Mm. Regeringen förlitar sig alltså på allt mera på den privata sektorn, den privata vården, för att de ska få det här att gå runt, så att alla ska få den vård de behöver. Vad säger experterna om det här?
Och de jag har pratat med så säger att målet med den offentliga vården borde vara att allt fler omfattas av den offentliga vården. Ganska enkelt. Och om man då väljer den här privata vägen, så det går ju lite emot det helt enkelt. Det kan finnas en plats för höjda FPA-ersättningar när det gäller sådana här lite mer specialiserade tjänster som det offentliga inte har så stort utbud på, just det här fertilitetsbehandlingar, psykiater, ögon, tandvård till exempel. Där kan det finnas en funktion för dem, men just allmänna läkarbesök, så där är det enligt experterna inte så stor vits att gå till privata istället.
Okay.
Och en expert som jag pratade med sa helt tydligt att det här är alltså då ett ideologiskt val. Vi hade just en vänsterregering som fick igenom en vårdreform där man ska satsa på den offentliga vården. Nu har vi en högerregering som inte riktigt egentligen tycker om den här modellen, men som ändå vill liksom modifiera den lite åt det håll som man själv tycker. Och då börjar vi ju igen kanske lite bygga ett sånt här, eller sy ett lapptäcke på samma sätt som vi hade före reformen.
Mm. Mm. Någonting som har fått mycket uppmärksamhet är de så kallade närtjänsterna. Till exempel Lojo BB stänger, vilket betyder att västnylänningarna som ska få barn får åka längre. Och för många människor så kommer närtjänsterna att försvinna eftersom det finns planer på att stänga upp till 100 vårdcentraler runt om i landet. Hur ska det här funka?
Om man ska vara ärlig som politiker då, så det här var ju alltså meningen med den här vårdreformen. Alltså större enheter, centralisering, regionala områden som handhar vården istället för kommuner. Så att allt har gått enligt planen, kan vi säga. Sen kan man fråga sig att var politikerna helt transparenta eller marknadsförde de det här så hemskt tydligt att din hälsovårdscentral kan försvinna. Det gjorde de knappast. Men hälsovårdscentralerna, det här är ju ett sätt att helt enkelt trygga kvaliteten på tjänsterna. Att man tänker att hellre har vi då fungerande sjukhus på någon ort istället för en halvtom byggnad ute på landsbygden där det är personalbrist. Så att man har sett att det här är liksom bättre än hur det var tidigare.
Mm.
Och nästa som står på tur är ju sjukhusen nu som också behandlas i riksdagen.
Mm. Sofia, när det gäller sjukhusen så har det ju redan kommit negativa besked från Västnyland. Både Raseborg och Lojo sjukhus har lagt ner jour- och förlossningstjänsterna. Hur hänger det här ihop med den här lagen som ska behandlas i riksdagen om sjukhusnätverket?
Regeringen slog ju fast redan under vårens rambudgetförhandlingar att vissa primärvårdsjourer ska försvinna på vissa orter. Och så fanns det sådana här undantag som Jakobstad och Raseborg, om du kommer ihåg, som på basen av språkliga rättigheter fick tillstånd att fortfarande fortsätta. Så de var sådana här undantag. Men sen i praktiken när det kommer till den här trista realpolitiken så är det ju så att Västra Nylands välfärdsområde redan ändå har fattat beslut själv om att lägga ner Raseborgs nattjour till exempel.
Mm.
Så att här är det liksom välfärdsområdena själva som föregår de här besluten. Och det betyder ju att, eller det visar på att både riksdagen och välfärdsområdespolitikerna har makt i de här frågorna.
Det är många politiker, det är många tjänstemän, det är många experter som under årens lopp har försökt lösa den här vårdtvisten, vårdfrågan, bristen på vård, bristen på pengar inom vården. Jag vet att du, Sofia, inte kan rädda vården, eller jag tänker inte tenta dig på att rädda vården här och nu. Men jag vet att du talar med en som vet saker och som kan rädda vården, kanske i alla fall. Institutet för hälsa och välfärds generaldirektör Mika Salminen. Hur skulle han rädda vården i Finland?
Jo, jag intervjuade Mika Salminen för en tid sedan och jag blev nog lite överraskad över de kanske obekväma sanningar som han mitt i allt kom med.
Okej.
För det första så ville han tona ner det här krispratet kring vården. Han tycker att det är inte produktivt utan många saker har faktiskt blivit bättre i och med vårdreformen. Det var hans ena punkt.
Mm.
Sen pratade vi lite om det här med privat mot offentlig vård. Han ser ett problem i att vi har den här arbetshälsovården eller företagshälsovården. Det har han också påtalat tidigare att den liksom förvränger tillgången till tjänster om man ser på hela befolkningen. Vi har ett A-lag och ett B-lag som får väldigt olika vård. Och där så borde man verkligen se över systemet och få en reform där det privata mera på riktigt är integrerat i det offentliga. Han talar om Danmark där han hade varit på studiebesök där liksom det offentliga har ansvaret och håller i tjänsterna, men det är endast privata läkare och producenter som utför själva vården med ett licenssystem.
Okay.
Så nu ska jag inte föregå, det kommer att komma några konkreta förslag av THL på den här punkten. Men arbetshälsovården är ett problem. Och sen det kanske mest radikala som han kom in på var att han uppmanar politikerna att vara tuffare och våga ta ännu större sparbeslut, fast vi nu just har pratat om alla vårdcentraler som ska, okay, som ska läggas ner. Så sjukhus borde vi också våga lägga ner. Det som pratas om i riksdagen nu är ju bara alltså arbetsfördelningen mellan olika sjukhus, vilken profil de ska ha, hur mycket jourtjänster och så vidare. Ska de vara centralsjukhus eller vad ska de vara? Men han sa faktiskt att vi måste också våga lägga ner sjukhus, vilket ju låter otroligt radikalt, men för honom som tjänsteman så är det bara ut som en väldigt logisk slutsats. Och det samma gäller också alltså antalet välfärdsområden som han då tror att kommer att reduceras ganska kraftigt inom de kommande åren. Han sa att det skulle vara vettigt att slå ihop ganska många av dem. Kanske okay. En tredjedel kommer att försvinna, sa han. Just på grund av att befolkningsunderlaget räcker inte till för att ha 20 plus Helsingfors i det här landet.
Tack för det här, Sofia.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Sofia Kajander, politikreporter här på Svenska Yle. Sofias intervju med Mika Salminen hittar du i Yle-appen och på svenska.yle.fi och också här i avsnittsbeskrivningen på arenan. Och ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje vardag på Yle-arenan.